I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. Herre, du som vet allt om mig, du vet hur Satan vill ta ifrån mig min frimodighet. Få mig att vackla och falla och bli efter och gå förlorad. Herre, visa mig idag på dina löften. Ge mig din helige Ande, din ny frimodighet i Jesu namn. Amen. Ja, Gunnar Edvardsson har redan berättat för er att vi är samlade till prästmöte här några dagar. Och nu skulle det vara min uppgift här ikväll att lite grann för er som inte kan vara med på prästmötet sammanfatta vad vi gör på dagarna. Det ska jag göra redan den första dagen, fast vi ska vara här i 2,5 eller 3 dagar. Och så ska jag sammanfatta för prästerna lite grann vad vi sysslar med. Vi hinner nämligen med ganska mycket under den här tiden. Och nu har vi idag sysslat med predikan. Och det förstår ni, gör vi präster ganska mycket. Och när jag säger att vi har sysslat med predikan, så är det ett speciellt särskilt ämne som vi har behandlat, nämligen hur vi ska kunna predika bättre för er, våra församlingar och församlingsmedlemmar. Hur våra predikningar ska kunna bli så bra som möjligt. Och nu har vi idag sett många fel som vi har gjort när vi har predikat, och vi har fått mycket hjälp ifrån andra som predikar mycket bättre än vi, och lärt oss om att det finns möjlighet också för prästen att få börja om på nytt och kunna bli mycket bättre. Nu är det bara så här att allt det där som har kommit fram idag om predikan, hur den ska vara, det ska vara en bra inledning på predikan, har vi lärt oss, och så ska det vara ett bra innehåll. Och så ska det vara en bra slut. Och så ska det vara en bra ton. Och så ska det vara bra kontakt med församlingen. Det gör att jag vågar faktiskt inte hålla någon predikan för er här ikväll. Utan jag har tänkt att hålla ett föredrag istället. Ja, det gör jag därför att då får man göra alla de där tekniska felen som man inte får göra i en predikan. Jag ska alltså, det är tillåtet att hålla föredrag om också gudliga ting, Gunnar. Och det ska jag göra, jag ska hålla ett föredrag över ämnet Ge dig på nytt en frimodig ande. Det är så här att många av oss i den lutherska kyrkan använder med förkärlek konung Davids 51:a psalm som alternativ till Olaus Petris syndabekännelse, den här som börjar jag fattig syndig människa. Och jag hör till dem som gärna gör det, läser den 51:a psalmen, beder den 51:a psalmen. Och jag vet att jag har församlingen där hemma uppe i norr med mig som älskar just den 51:a psalmen i Psaltaren. Nu tror jag att ni allihopa, även ni barn, vet att konung David bad den här bönen, ge mig på nytt en frimodig ande, i djup syndanöd. Han bad det när profeten Nathan hade kommit och bestraffat honom därför att han hade begått hor med en annans hustru, med Batseba. Det var så att Guds ande hade vikit ifrån konung David. Och nu ropar konung David i sin förtvivlan, ge mig på nytt en frimodig ande. Vi har sagt idag att man ska inte syssla med konstiga ord när man predikar, men jag håller ju föredrag. Och då ska jag berätta för er att ordet i grekiskan som är översatt med frimodighet, det heter paresia. Nu har jag gjort ett fel, Gunnar. Paresia. Och enligt uppslagsböcker så är det sammansatt av 2 stycken ord. Dels ett ord som heter pan, och det betyder allt. Och så ett annat ord som heter resis, och det betyder tal. Så egentligen så betyder det här ordet alltså allt tal. Det som är översatt med frimodighet. Nu tror jag att vi allihopa kan lägga in lite olika betydelse, en egen betydelse i ordet frimodighet. Och därför är det så nyttigt och lärorikt att se vad menar egentligen Bibeln med detta ord. Och Bibeln säger alltså allt tal, det vill säga frimodighet egentligen. Och nu tycker jag att detta är så befriande och så utomordentligt. Det är just detta som frimodigheten handlar om. Det är detta som ger och stärker frimodigheten. Att tro, inte vad alla säger, inte allt tal i den meningen, men att tro allt vad skriften säger och talar. Det är detta som ger frimodighetens välsignade gåva. Den som tror allt vad Herren har talat, han kan vara frimodig. Och nu ska jag ge några exempel på det. Tro Bibelns ord att alla dina synder är förlåtna för Jesu Kristi skull, så har du ingen som helst anledning längre att gå omkring och vara orolig och ängslig. Du behöver inte en enda dag längre tänka, om du tror att alla dina synder är förlåtna så som skriften lovar, och tänka att din situation är ett straff för synder som du har begått, en följd av ondskan i ditt liv. Litar du verkligen på allt Guds ord, allt tal i skriften, så tror du frimodigt allt är försonat. Alla synder är borttagna. Allt är gottgjort av Kristus. Det var det som David bad om nåd att få tro igen, att det var förlåtet. Då förstod han att då skulle frimodigheten återvända, den som han hade förlorat genom sin svåra synd. Ett annat exempel på att frimodighet har att göra med tron på allt vad Herren har talat, det har vi i fråga om bönen. Tror du allt Guds ord är min fråga? Ja, vi gläder oss ju åt den gemensamma tron i vår lilla kyrka, att vi tror allt, tar allt som står skrivet. Då har du också, när du tror på allt, så många ställen som lovar att Gud ska höra dina böner. Bed och er ska bli givet, står det på ett ställe. Det tror vi ju. Allt vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han göra, står det på ett annat ställe. Och det tror vi. Gör i allting era önskningar kunniga inför Gud, står det på ett annat ställe. Och så här står det: om två av er kommer överens om att be om något, vad det vara må, så ska det beskäras dem av min fader som är i himmelen. Och nu ska jag frångå det jag lärt mig idag igen och säga att ni kan lägga märke till att det här ordet i grekiska, komma överens, det heter symfonio, och det är samma ord som vi har i symfoni. Samklang, harmoni. Någonting som låter likadant. Och det är en viktig undervisning i vår lilla kyrka, att de som ber tillsammans ska låta likadant för att ha löftena med sig. Och nu betyder inte det att man måste tala småländska som Bill gör, eller att man måste tala göteborgska som Alvar som sitter där nere gör, för att du ska höra. Utan det betyder att det är bekännelsen som ska låta likadant i Tötja och i Göteborg, för att vi ska löftena med oss att Gud ska höra. Då är det kraft i den gemensamma bönen. Men jag kan tänka mig, hörni, att den gode Guden som har gett oss sitt ord, allt vad vi har att lita på i skriften, han hör lika ogärna böner som kommer från så kallade ekumeniskt håll. Har jag aldrig trott på heller. Som var någon av oss som är det minsta musikaliskt skulle höra en orkester där alla spelar egna melodier och på olika sätt. Så att det skär in i hjärtat och öronen. Allt vad ni ber om och begär, säger han, tro att det är givet. Och så vidare och så vidare. Det är bara att läsa i skriften. Tror du allt vad Herren har talat? Ja, då tror du på löftena om att han också hör dina böner. Och då kan du vara mycket frimodig. Ett annat exempel. Du som tror på allt i Bibeln, du vet att han har lovat: jag ska aldrig överge dig. Utan att han ska vara med dig och bära dig på sina starka händer. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig alltför underbar. Den är mig för hög. Jag kan inte begripa den. En gång när jag gjorde en ganska lång flygresa tillsammans med David Hedegård, vår vän, han som översatte Nya Testamentet ensam i min, då lärde jag mig att be den där bönen. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Och nu är jag inte större än att jag gärna erkänner inför församlingen här. Jag ber alltid den 139:e psaltarpsalmen som bön när jag är uppe och flyger. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Och så erkänner jag att jag är så barnslig att jag tror att det är just vad han gör. Förstår ni, han håller mig i sin hand. Och då blir det så ljuvligt att flyga upp ibland morgonen. När man har fått nåden att tro allt tal i Kristus. Jag måste få fortsätta ett tag till med några exempel på vad jag menar. Hur allt tal är detsamma som frimodighet och ger glädje och förtröstan och kraft när man tror allt tal i skriften. Du som tror allt, du måste också lita på när han säger att han har en sån oförliknelig omsorg om dig att ingenting ska fattas dig. Det står ju det. Och då ska du tro det också. Det står så här: kasta alla dina bekymmer på honom. Ty han har omsorg om dig, står det. Det står att du får kasta det där bekymret för imorgon. Gör dig icke bekymmer för morgondagen. Ty var dag har nog av sin egen blå. Det är bra att veta, Ulrik, när man är sjuk. Gör dig icke bekymmer för morgondagen. Var dag har nog av sin egen plåga. Kasta alla dina bekymmer på honom, ty han har omsorg om dig. Och inte behöver du som är ett Guds barn och som tror på alla löftena, inte behöver du förlora frimodigheten inför onda människor omkring dig och gå omkring och gräma dig över att människor är så onda och kanske börja hata människor. Det behöver du inte. Det står så här i ordet: vi älskar därför att han först har älskat oss. Vilken frimodighet det ger inför människor som jag har svårt att förstå och svårt att tycka om och svårt att älska. Kristus älskade oss medan vi fortfarande var hans fiender. Ja, han älskade oss så högt att han gick i döden för oss och skaffade oss en evig rättfärdighet som jag kan bestå med inför Gud på självaste domens dag. Var frimodig och oförfärad, står det. Arne, jag ska lägga mina ord i din mun. Det har du läst många gånger. Och det är ju det vi tror när vi känner den här väldiga uppgiften att förkunna evangelium, detta oerhörda ansvaret. Och då förstår jag ju inte hur skulle det kunna finnas någon ängslan eller någon blygsel när det gäller att förkunna evangelium eller för allihopa att vittna om min frälsare och tala om löftena som aldrig sviker. Säg inte jag är för ung, du som är ung. Det står, det kan du göra till dina ord: jag vill sjunga om dina nådegärningar. Jag vill tala om dina under. Och det står: varav hjärtat är fullt, Gustav, därav talar munnen. Och vi som tror allt i skriften, vi är frimodiga inför döden och inför domen. Jag har hört en av prästerna berätta idag att han har varit hos en gammal mamma som ligger för döden. Och så hälsade till prästerna att de ska vara frimodiga. Hur kan han göra det? Jo, hon vet att den som, det står, den som lever och tror på mig kommer icke under någon dom. Utan har övergått från döden till livet. Den som tror löftena
har alltså ingen anledning till oro eller fruktan inför döden eller slutet på historien. Det står att den som tror på honom har redan övergått från döden till livet, står det. Och det står på ett annat ställe i skriften. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus, Jesus. Och det är ett annat ord att tro på. Säg till ditt oroliga och ängsliga och försagda hjärta, som gudsmannen Job sa när han var så hårt prövad: jag vet att min förlossare lever, och han skall på sistone uppväcka mig ur jorden. Då skall jag iklädd denna min hud med mina ögon skåda Gud. Honom skall jag skåda till min hjälp, för mina ögon ska jag se honom sådan han är. Jag hade telefon ifrån Kalifornien i veckan. Edgar Hönicke, som förresten är en stor predikant, som ni vet, i Lutherska bekännelsekyrkan, berättade för mig just i veckan att hans bror hade dött. Och han bodde på andra sidan Amerika, så han kunde inte bara hälsa på honom. Men han låg där på sin dödsbädd. Så ringde Edgar till sin bror Gerald. Och Geralds son fick lyfta telefonluren till örat. Han fick en stund så länge han orkade trösta honom med hoppet om den eviga saligheten. Och så hade den här gudfruktige mannen Edgar hade sagt till sin bror som låg för döden: du kan ju tänka på mig som ska vara kvar i Jämmerdalen. Du är snart hemma, Gerald. Du är snart hemma. Och om ett par timmar så var han, sa Edgar, i sitt nya hem, i den lovsjungande skaran inför tronen. Ja, du tror väl på vad du har hört predikas under allhelgonahelgen? Och ni präster, tror ni på vad ni har predikat själva under allhelgonahelgen? Om den snövita skaran som jublar inför tronen och lammet är Gerald och vad de nu heter står med. Och jag frågar, visst tror du vad din själasörjare predikade för dig på alla helgons dag? Visst tror du vad du predikade själv på alla helgons dag? Att du är en, ja, du hörde det, du är en av dem som Johannes såg i sin syn hemma i himlen hos Gud. Visst tror ni på det? Ja, men då måste du ju vara den lyckligaste, den frimodigaste människa som finns i hela världen, när du tror allt vad Herren Gud i sin nåd har talat. Nu måste vi få tala uppriktigt med varandra en stund om någonting som är mycket sorgligare än det här. Det här är underbart att predika. Men vi måste få tala lite grann med varandra också, och det gör vi för att vi ska vara på vakt om det som vill ta ifrån oss denna dyrbara frimodighet som vill få oss att glömma löftena. Det som först och främst vill ta ifrån oss frimodigheten är synden och Satan och döden. Och det har vi hört redan om konung David. Läs kan ni se hur den stackaren krälade på backen i förtvivlan över synden och över sonen som dog. Det kan ta ifrån människor frimodigheten. Men det kan också vara våra egna nederlag och misslyckanden och motgångar och prövningar och sjukdomar, kan det vara. Och det kan vara ekonomiska problem. Jag har sett hur arbetslöshet har tagit ifrån människor all frimodighet. Och jag har sett hur ensamhet har tagit ifrån människor all frimodighet. Det där känner vi till allihopa. Och jag hinner inte tala om allt detta ikväll och har inte intentionen att göra det. Men jag hoppas och tror att ni präster i vår kyrka ägnar dessa frågor stort utrymme i era predikningar och i själavården hemma i församlingarna. I en bibeltrogen kyrka, i en bibeltrogen förkunnelse, där ägnar man nämligen, det tycker jag är det utmärkande för en bibeltrogen förkunnelse, där ägnar man mycket uppmärksamhet och tid och omsorg och kärlek åt dem som är på väg att förlora frimodigheten. Därför att de har misslyckats på något sätt. Därför att de har svåra motgångar, prövningar. Därför att de är sjuka. Därför att de har bekymmer med sin ekonomi och är arbetslösa och ensamma. Bibeltrogna präster, förstår ni, de ser sånt. De ser när någon i jorden lider. En bibeltrogen präst ser när ett av de svaga lammen har det svårt. Och då talar inte bibeltrogna präster om någonting helt annat. Det har vi blivit påminna om idag här. Då låtsas inte en rätt herde som om han inte ser och inte vill förstå. I så fall är han en döv eller blind eller på något annat sätt oduglig herde. Och då bör han inte längre vara herde. En herde som inte tröstar bedrövade hjärtan. En herde som inte stärker vacklande knän. Han har ingen hemortsrätt i våran kyrka som herde. Vi vill ha i vår kyrka herdar och själasörjare som kan skriften och som tror skriften och som kan bekännelsen och instämmer i den. Varför vill vi ha sådana präster? För att de ska kunna hjälpa församlingen. För att de ska kunna, som det står, trösta mitt folk. Säger Herren. Det måste man ha bibeltrogna präster till. Det är därför vi behöver det. Men vi behöver inte präster, har vi sagt idag, som har lysande föreläsningar eller teologiska föredrag, utan att ta hänsyn till eller se dem i församlingen som vacklar under sin börda. Inte se dem som gråter i sin sorg eller som blöder ur sina öppna sår. Till prästerna vågar jag säga ikväll, det är inte bibeltrohet att försöka likna prästen och leviten som gick förbi mannen som hade blivit slagen av rövare. Vi är en bibeltrogen kyrka och bibeltrogna präster först när vi bär varandras bördor. När vi är lyhörda och uppmärksamma för våra medkristnas bekymmer och prövningar och problem. Vi är bibeltrogna förkunnare först när vi gråter med dem som gråter och när vi är glada med dem som är glada. Vi är en fungerande kyrka först när våra gudstjänster och församlingsgemenskapen och församlingsarbetet ger människor ny frimodighet och en frimodig ande på nytt igen. Jag kan inte förstå annat. Och vi får väl samtala om det efteråt sen. Även om jag själv är svag och oskicklig många gånger. Att just detta måste ändå vara gudstjänstens och predikningarnas och nattvardsgångarnas och tidskrifternas och tidningarnas och kassettmissionens enda uppgift. Att ge åt vårt folk ny frimodighet. Inte att ta ifrån människor frimodigheten. Eller tänk er själva in i denna absurda situation om det skulle bli så illa att församlingsmedlemmarnas största problem och bekymmer är gudstjänsten och predikningarna och prästen. Tänk om det blir fel. Då ska ni lita på, då kommer inte längre 100% av våra medlemmar i vår kyrka, utan då blir det snart som det svenska kyrkan där bara 2% kommer i kyrkan. Tänk om det blir så illa bild att gudstjänsterna berövar människor frimodigheten istället för att stärka frimodigheten och ge ny frimodighet. Vet du, då tycker jag då ska vi inte fortsätta längre. Utan då måste vi tänka om. Då ska vi börja om igen. Och så ska vi be Gud om nåden att allvarligt göra någonting åt den saken om det blir så illa. Bekymrade själar, jag ställer saken på sin spets. Ska inte behöva ropa i förtvivlan när det går ifrån gudstjänsten. Ge mig på nytt en frimodig ande. Bekymrade själar ska veta att till lutherska bekännelsekyrkan och deras gudstjänster kan jag gå. Där försöker man att ge mig ny frimodighet och glädje. Där får jag hopp och tröst och kraft och hjälp i alla mina bekymmer. Och där vill man hjälpa mig att bära bördorna. Jag förstår inte annars vad vi skulle ha någon kyrka till. Ni präster, ni ska allihop vara besjälade av en och samma önskan. Att med våra predikningar kunna få hjälpa, stärka, kunna få trösta någon bedrövad själ och lysa i detta mörker och uppmuntra och ge frimodighet istället för att vara skolmästare och någon slags domtörer efter vars piska församlingen dansar. Ute i arbetslivet finns det någonting som heter arbetsmiljölagarna, och det känner alla till här. Det står inskrivet i arbetsmiljölagarna att de anställda i ett företag numera har rätt till medinflytande över sina jobb. Det står till och med att man har rätt att trivas på sitt jobb. Det står i arbetsmiljölagen att man ska kunna påverka sitt eget arbetets utformning och utveckling. Jag vet att många är skeptiska mot de här arbetsmiljölagarna. Jag tycker att de är utomordentliga. Bra lagar. Det är bara så svårt att leva upp till dem. Det visar sig gång på gång nämligen att där människor inte får erkännande och där människor inte får förtroende på sitt arbete, där människor känner jag kan inte påverka min situation, utan människor får en känsla av att allt beslutas över huvudet på mig utan att jag kan vara med på något sätt, utan en dialog om vad som händer, då visar det sig, då blir det vantrivsel på arbetsplatsen. Och det blir handlingsförlamning, eller apati för att använda ett främmande ord. Man förlorar arbetsglädjen och initiativkraften, och så börjar produktionen i företaget att gå ner. Och det hör till mitt jobb, så jag kan garantera, jag vet det, att människor blir sjuka. Och det märker man på sjukfrånvarostatistiken i de statliga företagen av såna här saker. Och det här, det är nu ett faktum. Och det börjar man att lägga allt större vikt vid. Och man får tycka vad man vill om det här. Jag säger så här, att såna här är vi 1985. Det har gått in i våran kemi. Vi har blivit såna här. Efter all undervisning och upplysning och allt det här, fast det har blivit sådana 1985. Och nu ska ni få höra. Jag tror att samma regler gäller också i kyrkan. Jag tror precis samma enkla regler gäller ibland Guds barn som de som arbetsmiljölagarna beskriver. Och nu ska jag försöka förklara mig igen. Hörrni, jag tror att det är så här. Det står klart för många. Det finns människor i vår kyrka som är på väg att förlora sin frimodighet. Det har jag sett ibland mina kollegor, prästerna. En del har varit på väg att lägga av. Nu ska jag erkänna att jag aldrig har vågat göra en predikstol för. Jag själv ett tag varit nära att gå under och förlora all frimodighet. Och jag ser det ibland våra fina ungdomar. Några har tappat gnistan i ögat. Jag hör att det finns människor i kyrkan som har börjat sucka över tillståndet i församlingen istället för att sjunga jubel- och glädjesånger, istället för att överflöda av frimodighet. Nu kan en okunnig som ingenting vet om människors sätt att reagera avfärda vad jag nu har sagt med att säga, jaha, i så fall så är det en synd och då kan vi bestraffa det, det är otro. Och jag svarar, om vi är redo att offra all frimodighet, om vi tror att vi kan avvara all glädje i kyrkan, all positiv utveckling i kyrkan, då ska vi reagera på det sättet. Vi ska bestraffa och avvisa dem som har förlorat frimodigheten. Om vi vill göra oss av med livet i kyrkan, då ska vi bestraffa dem som är på väg att förlora frimodigheten. Men kom ihåg, då har vi glömt Herrens ord. Bär varandras bördor. Och då kommer kyrkan att dö av kvinnsot. Det är nödvändigt för kyrkans liv. Vi har ju med människor att göra. Att vi känner till hur människor reagerar och tänker och fungerar. Jag tycker det är nödvändigt att vi vet åtminstone det mest elementära när det gäller lagar om beteenden och enkel psykologi. Det är ju nämligen inte så märkvärdigt när allt kommer omkring. Utan, vet ni vad det är frågan om? Det handlar om omsorg om varandra. Att vi tänker på att vi allihopa här är på vandring emot himmelen och den utlovade platsen i bröllopssalen. Den som frälsaren så dyrt har sagt åt oss. Men att vi kommer ihåg att vandringen går genom Tåredalen. Där det ofta är så svårt och så tungt att vara. Ofta mycket svårare för andra än för mig själv. Därför är det vår kallelse som kristna att se till att ingen av våra bröder och systrar blir efter på vägen. Och går under i Jämmerdalen, inte orkar fram till målet. Att ingen förlorar frimodigheten. Till det fordras Guds ande och en levande tro som är verksam i kärlek. Till det fordras att vi allihopa använder alla de gåvor vi har fått så att de blir till nytta i församlingen. Eller det gäller att vara vaken för sina medmänniskors behov. Att prästen och församlingen inte är så blinda eller så döva för sina medvandrares bekymmer och bördor. Och fruktan och oro och ensamhet. Att vi icke lever oss själva nog. Utan att vi hela tiden har församlingen och den enskildes behov och bekymmer och nöd för ögonen. Och på alla upptänkliga sätt försöker att hjälpa. Inte att spela herrar. Inte att visa någon sorts makt. Inte att vi skulle vara någonting, för det är vi inte. Och då är jag övertygad om att vi måste låta människor på ett annat och nytt sätt än vad vi har gjort i våran kyrka. Låta människor få känna att vi räknar med dem i vårt arbete. Om vi ger människor en känsla, och det räcker med det att vi ger människor en känsla av att de ingenting betyder. Att vi inte behöver deras insatser och hjälp än möjligen när vi går omkring med kollekthåven. Då kommer både våra präster och våra övriga medlemmar i kyrkan att förlora all frimodighet och bli passiva medlemmar som snart kommer att lägga av. Tänk er nu Per, till exempel Per Jonsson, om vi skulle ha en kyrkostyrelse som inte förmår att lyssna utan som ger församlingarna en känsla av och enskilda människor en känsla av vi kan inte påverka kyrkostyrelsen. Vi står vid sidan om. Eller att organisationsformer och stelbenthet omöjliggör allt flexibelt och konstruktivt arbete. Då pacificeras hela kyrkan. Ingenting kommer att hända. Frimodigheten och de aktiva insatserna som är nödvändiga från människor som har fått gåvor av Gud kommer att dö bort. Och så avstannar kyrkans växt. Och detsamma gäller i församlingsstyrelserna runt omkring i landet. Ge bara människor en känsla av att allt avgörs över deras huvuden och avstannar arbetet. Men ge människor medinflytande och förtroende, uppmuntran. Då kommer våra församlingsmedlemmar att avslöja nya kvaliteter, ny iver för Guds rike. Eller för att nu vara konkret, tryck in kvinnorna i köket och be kvinnorna hålla mun i församlingen, församlingsarbetet. Då kommer de mest helgade av våra kvinnor att lägga av. Och så kommer de att ägna sig åt familjen eller hobbyn istället för församlingen som de har gjort hittills. Jag vet inte om det är bra att säga sånt här i Lutska bekännelsekyrkan. Jag tycker det känns riktigt bra. Om det är några av våra medlemmar i Lutherska bekännelsekyrkan som är värda beundran, så är det våra kvinnor. Kan ni inte hålla med om det, Mikael? Jag tycker det är ett under att de inte har lagt av för länge sedan. Så blinda som vi många gånger har varit för deras gåvor och deras plats i församlingen. Våra kvinnor, de vill inte ställa upp i predikstolarna. Och våra kvinnor vill inte vara herrar i församlingen. Därtill älskar våra kvinnor Guds ord allt för högt. Och våra kvinnor är alldeles för kloka för att tro att de får människovärde först när de blir som en tokig kar. Män och kvinnor är olika. Det här är ett föredrag. Det vet vi. Och det vågar vi säga. Och Gud har gett olika uppgifter åt män och åt kvinnor. Det vågar vi säga också i församlingen och kyrkan. Men om vi skulle behandla våra kvinnor som han Botha gör med de svarta nere i Sydafrika, eller som är ni i Iran, då kan vi hälsa hem. Förlora våra kvinnor frimodigheten i församlingsarbetet. Jag tycker det är angeläget att säga det här när jag har så många präster framför mig. Så sällan jag får tillfälle att predika för så många präster. Om våra kvinnor i församlingen förlorar frimodigheten, så ska vi inte längre kalla oss en kyrka utan en herrklubb. Jag tror att här behövs mycket mera omtanke, känsla för nyanser. Och vet ni vad som behövs? Befrielse från rädslan att vi gör orätt om våra kvinnor lyfts fram i en helt ny position i våra församlingar. Det är viktigt att vi har frimodiga och glada medarbetare i våra kvinnor i kyrkan. Det välsignar Herren. Och sen är det så viktigt att vi har frimodiga och glada ungdomar också ibland oss. Och nu ber jag prästerna, glöm inte ungdomarna. Glöm inte ungdomarna, särskilt av svåra problem och bekymmer och elände och sorger. Glöm dem inte i förkunnelsen och själavården. Vi präster, vi behöver ännu mycket mer än vi har gjort. Försöka tänka oss in i deras problem och svårigheter när vi sitter där hemma över skriften och bekännelsen och förbereder och arbetar med våra predikningar. Vet ni, ämbetsbröder, jag tror att det fortfarande finns mycket pietistisk surdeg kvar i församlingarna när det gäller inställningen till våra ungdomar. Och det kan ta ifrån dem frimodigheten. Våra ungdomar behöver uppmuntras. Vi skulle inte ha tid med prästmöte egentligen. Vi skulle ut och uppmuntra våra ungdomar, trösta dem, stödja dem och hjälpa dem för att de inte ska förlora frimodigheten. Och jag ber er än en gång, ha alltid ungdomarna för ögonen när ni arbetar med predikan. Visa ungdomarna till ord. Allt tal. Visa ungdomarna till löften. De är så många och så stora och som ger som frimodighet. Hjälp ungdomarna med en enkel och livsnära undervisning från predikstolarna. Uppmuntra dem och gläds med dem när de blir förälskade och lyckliga. Istället för att agera som gamla skvallerkärringar på ett kattrep. Dela ungdomarnas bekymmer och oro. Hör att jag har ett program. Det var någon som sa att vi skulle proklamera från predikstolen och göra. Lita på ungdomarna är min proklamation. Lyssna till ungdomarnas förslag. Låt ungdomarna pröva sina vingar även om de förmodligen kommer att landa på magen ganska snart. Ta ungdomarna på allvar ute i församlingarna. Jag menar både deras sorger och bekymmer och deras glädje. Och deras vilja att göra någonting. Det här som jag nu har sagt, det ersätter aldrig en rätt förkunnelse eller bibeltrohet. Utan jag menar att det här är ett led i en rätt förkunnelse och bibeltrohet. Annars tröttnar våra fina ungdomar på oss. De kommer att förlora frimodigheten. Och så kommer de att, istället för att pryda församlingsgemenskapen, så kommer de att sloka som rosor som inte får vatten. Men visst hörni, det var någon som sa det idag. Det kan jag få föra fram till er som är församling. Som inte behöver stå och predika. Visst kan en församling beröva sin präst frimodigheten och glädjen i arbetet. Visst kan det bli så illa att församlingen tar så fram med sin präst att han börjar sucka och hänga med huvudet. I skriften står det att det är inte nyttigt. Om prästen har förlorat frimodigheten, hur ska han då klara av sin viktigaste uppgift att ingjuta frimodighet i den församling som hör honom, om han själv har förlorat frimodigheten? Nu måste jag skynda mig att säga att jag har fått själv en underbar församling att vara heder för hemma i Rom. Jag säger det för att ni inte ska missförstå mig och misstänka någonting. Jag säger att där gör man allt för att uppmuntra och stödja och hjälpa och be för och visa kärlek till sin stackars själv. Annars så skulle jag inte fortsätta och orka fortsätta. Men jag kan säga att om jag visste att församlingen där hemma suckade och klagade och led och hade förlorat sin frimodighet, då skulle jag skriva till Per Jonsson och kyrkostyrelsen och säga: jag ber härmed att få bli befriad ifrån min kallelse. Kan du hjälpa mig? Det skulle jag göra innan allt liv förkvävdes i församlingen. Och jag önskar och ber att Gud ska ge åt oss präster så mycket klarsyn och lyhördhet för våra församlingars nöd och behov att vi i tid själva ber om att bli befriade från uppdraget att vara herdar när vi inte klarar av det viktiga uppdraget längre. När vi ser att människor förlorar frimodighet, kanske därför att vi är så dåliga präster och dåliga själasörjare, eller därför att vi är så lata och så bekväma av oss. Om församlingarna och kyrkans styrelse inte vill ta sitt kristliga ansvar och hjälpa oss präster när vi inte orkar eller förmår längre, då tar man ifrån prästen all frimodighet också. Församlingen och kyrkans styrelse måste vara beredda och klarsynta nog att våga befria prästerna från uppdraget när vi icke längre klarar det, utan är på väg att ta ifrån människor all deras frimodighet igenom vår oförmåga. Och sen församlingarna ska veta vilket stort ansvar ni har för era präster att oupphörligt ropa till Gud i trogna förböner för era herdar och präster, så att de icke förlorar frimodigheten. De brukar säga uppe i Norrland att när djävulen går ett varv kring stuga våra, så går han 8 varv kring prästen. Giv mig på nytt en frimodig ande, ska ni be. Och be: ge vår präst på nytt en frimodig ande. När jag var präst ute på Östgötaslätten för många, många år sedan nu, första församling jag arbetade i när jag var i Svenska kyrkan, så fanns det där en gammal och from gumma som bodde i en liten stuga i skogen. Vit liten stuga med gröna fönsterluckor. Och hon hette Ida, denna gumman. Och hon var så from och hon förtröstade på Guds löften. Och när den unge osnute prästen skulle komma på besök, så tog hon på sig svart klänning och stärk krage för prästen skulle han skulle komma. Och så talade hon alltid om för den unge prästen att jag ropar till Gud om att han frimodigt ska kunna förkunna evangeliet. Och jag visste när kyrkklockorna ringde till här i smår att Ida är borta i stugan. Nu ber hon till Herren att Gud ska ge prästen en frimodig ande. Ni ska veta att jag levde mycket på det. Ge vår präst och nytt en frimodig ande. Om vi kommer ihåg att den oomvända och fientliga världens sätt att ta ifrån kristna människor deras frimodigt arbetet, det är att kritisera, att misstänkliggöra. Så går världen tillväga, anmärker på vårt sätt. Om vi kommer ihåg att så går världen tillväga, så kanske vi aktar oss att vi inte faller lika lätt i frestelsen. Nu ska jag ta ett exempel. Ni vet att vi har en stiftelse, jag säger det till er som kanske inte har hört det förut, min vän Johansson som är första gången här idag i kyrkan. Vi har en stiftelse som vi stödjer i vår kyrka som heter Biblikum, som arbetar med att ge svenska folket en bibelöversättning som är trogen emot grundtexten. Som Guds barn kan lita på när så mycket i de här moderna översättningarna är förfalskat. Och
Den heter Biblikum, den stiftelsen. Det är några som arbetar på att få ge svenska folket en bibel som de kan läsa och förstå. Men om vi vill ta ifrån dem som arbetar i Biblikum, som lärare och bibelöversättare, deras frimodighet och glädje i arbetet. Om vi vill omintetgöra deras ansträngningar, så ska jag ge ett effektivt råd. Vi fick lära oss det sist i pressmötet idag hur man skulle göra när man skulle hindra en kyrkas växt. Det fanns några råd som man skämtade med. Jag har ett råd som jag kan ge åt er om ni vill döda alla sådana initiativ. Då ska ni börja med osaklig och kärlekslös och hänsynslös kritik mot arbetet. Börja att misstänkliggöra deras arbete. Jag lovar er, då kommer ni effektivt att ta ifrån dem deras frimodighet. Och då hindrar ni en ny bibelöversättning som våra barn och ungdomar och alla de som står utanför måste få. En bibel på begriplig svenska. Men om du möjligen vill se en ny bibelöversättning, så arbeta istället för att ge översättare och medarbetare ny frimodighet inför de verkliga fienderna och svårigheterna. För inte är det väl så att fienderna till ett sådant arbete ska komma ifrån kyrkan. Uppmuntra istället. Dela deras glädje. Bär deras bördor. Lätta deras många bekymmer. Bistå dem med dina böner och dina offer. Visa dem att du tror på deras arbete, annars flyttar de till Amerika. Men visa dem frimodighet. Visa dem förtroende, det ger frimodighet. Och frimodigt arbete ger resultat till välsignelse för många. Ge mig på nytt en frimodig ande. Låt mig åter få fröjdas över din frälsning. Nu tänker jag sluta här. Men jag måste få citera för er först några rader ur en psalm. Nu när jag får tala så här allvarligt till er, så att ni inte ska missförstå mig. Om så viktiga ting som våra medmänniskors frimodighet. Så här står det i en psalm. Jag vet inte om ni sjunger den. Det står så här. Gå varsamt min kristen. Ge vakt på din gång. Jag citerar det för att påminna er om vilket ansvar vi har i församlingarna och i kyrkan. För varandra. Gå varsamt min kristen. Ge vakt på din gång. Så att du icke tar ifrån dina medvandrare frimodigheten. Utan istället har medvandrarnas lycka och frimodighet för ögonen alltid. Nu ska jag göra en bekännelse för Lutherska bekännelsekyrkan. Det vi allra mest behöver just nu i kyrkan är att Gud på nytt ger oss en frimodig ande. Ett uppbrott ifrån tvekan och försagdhet, från pessimism och håglöshet. Och för att återvända till början av detta föredrag, istället djup och salig förtröstan till allt vad Herren har talat. Det behövs mycket iv och stor nitälskan för att föra detta väldiga verk och viktiga verk framåt i denna mörka tid. Det vet vi nu, efter 10 år. Och det finns inga i denna världen som har anledning att vara så frimodiga som vi är och har. Vi som har fått denna nåden som väger tyngre än alla skatter i världen. Att få tro alla Guds ord och löften. Veta att de är sanna. Veta att de håller att leva på. Veta att de håller att dö på. Ja, kära vänner. Loppet är verkligen inte kört. Satan ska icke få segra. Vi ska inte ge upp. Utan nu ska vi börja om. Vi är bara vid början ännu. Kom ihåg utifrån detta bibelord. Som är motto för mitt föredrag idag. Ge mig på nytt en frimodig ande. Att Gud hörde Davids bön. Det vet ni allihopa. Han fick en förlåtelse. genom Herrens tjänare som avlöste honom. Han fick ny frimodighet. Och detta blev till välsignelse för så många i Israel. Och jag vet och jag tror och jag litar på att just löften är sanna. Därför vet jag. Gud ska ännu en gång ge åt oss i Lutherska bekännelsekyrkan frimodighetens ande, det vet jag. Men låt oss den här gången börja i rätt ände. Låt oss börja med allvarlig syndabekännelse inför Gud. För alla de många fel som vi har gjort mot Gud och våra medvandrare. Låt oss börja i den djupaste ödmjukhet inför Gud. Och en ny ödmjukhet inför varandra och inför uppgiften. Då ska Gud ge frimodighet. I Jesu namn. Amen.